Då ska jag fortsätta och tala om Josef. Nu var det ju ett tag sedan jag gjorde det. Jag menar, sist när jag var här, då var det ju allhelgona helgen, och då tyckte jag ju att det var passande att tala över dagens ämne. Och egentligen så är det väl passande idag också. Det kan vara att tala över dagens ämne, det är ju domsöndagen idag, men jag hoppar över det. Men på första advent så då ska det bli en adventspredikan i alla fall. Då blir det inte Josef, men idag blir det det. Vi ska läsa ifrån första Mosebok kapitel 42 och verserna 1-11. Första Mosebok 42, 1-11. Vad bra att jag fick mikrofonen rätt idag. Det är första gången ni lär er något till slut. Men det har tagit tid. Nu här i den här texten så handlar det på nytt om relationen mellan Josef och bröderna. Och nu så är rollerna ombytta. Innan så var det Josef som var utlämnad åt sina bröders godtycke. Men nu är det bröderna som är utlämnade åt Josefs godtycke. Totalt ombytta roller. Och hela den här berättelsen om hur Josef möter sina bröder, det är ju flera kapitel. 42, 43, 44, 45. Till slut så ger ju Josef sig till känna, men vi kommer inte så långt idag, så att, men vi kommer en bit på vägen. Men nu ska jag läsa. När Jakob hörde att det fanns säd i Egypten sa han till sina söner: varför står ni här och tittar på varandra? Jag har hört att det finns säd i Egypten. Res dit och köp åt oss så att vi överlever och inte svälter ihjäl. Då reste 10 av Josefs bröder ner till Egypten för att köpa säd. Jakob ville nämligen inte att Josefs bror Benjamin skulle få resa med, eftersom han var rädd att någon olycka skulle drabba honom. Israels söner kom alltså till Egypten tillsammans med många andra för att köpa mat, för svälte var mycket svår också i Kanaan. Eftersom Josef var härskare över hela Egypten och den som sålde säd till alla, var det till honom hans bröder kom. Och så står det: och det bugade sig djupt för honom med sina ansikten mot jorden. Josef kände omedelbart igen sina bröder när han såg dem, men låtsades inte om det. Var kommer ni ifrån? Frågade han barskt. Från Kanas land, svarade de. Vi har kommit för att köpa säd. Josef kände igen sina bröder, men de kände inte igen honom. Josef kom ihåg drömmarna som han haft om dem. Han sa till dem: ni är spioner. Ni har kommit hit för att se vad landet saknar skydd. Nej, herre, svarade de. Vi, dina tjänare, har bara kommit för att köpa mat. Vi är alla bröder, söner till en och samma man. Hederliga män och inga spioner. Vet ni vad jag tycker är mest intressant i den här texten? Det är hur bröderna presenterar sig. Vad de säger om sig själva. Vi är hederliga män. Vi är hederliga män. Hur stämmer det överens med verkligheten? De har försökt att döda sin egen bror. Och nu står de framför honom. Och vad säger de? Vi är hederliga män. Deras tanke var att ha ihjäl honom. Vi ska komma in på det där lite mer sen. Men jag tror att det är så många gånger vi ser på oss själva. Eller det är så vi presenterar oss själva. Men Bibelns budskap är att du är en syndare. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Jakob, han är handelskraftig, vad heter det? Jag menar, han är den som tar tag i situationer. Handelskraftig heter det väl. Det var ju så när han skulle möta sin bror Esau. Då var han handlingskraftig då. Han skickade gåvor framför sig. Han planerade hur han skulle möta honom. Och även nu och är han den som visar... Ja, nu kommer jag inte på ordet. Handlingskraft, ja. Tack Josef. Jag behöver nog din hjälp. Jag har alltid varit dålig på svenska. Jakob, han var ivrig. Och han säger till sina söner: varför står ni här och tittar på varandra? Jag har hört att det finns säd i Egypten. Så han sände iväg dem alla utom Benjamin. Benjamin, älsklingssonen, han får vara kvar hemma. Det är konstigt hur liksom han fortsätter att favorisera. Han favoriserade Josef. Nu favoriserar han Benjamin. Och man skulle liksom kunna se vissa saker i detta också. I detta med att favorisera, att hålla undan en del. Att hålla undan en del ifrån Gud. Att inte lämna över allt till honom. Och så har vi situationen. Totalt ombytta roller. Josef var härskare över hela Egypten. För inte så många år tillbaka så hade Josef varit helt utlämnad av sina bröders godtycke. Men nu så står bröderna där helt utlämnade åt Josefs godtycke. Precis som hans öde helt vilar i brödernas händer. Om de skulle ta livet av honom. Eller om de skulle sälja honom som slav. Vad de skulle göra med honom. Så står de bröderna nu där. Helt utlämnade åt Josefs godtycke. Texten berättar om Josefs ställning. Och hur bröderna bugar sig för honom. Och om Josef så står det i texten: Josef, kom ihåg drömmarna. Josef hade makten, han kom ihåg drömmarna. Han kände igen sina bröder. Men det kände inte igen honom. Josef behandlade dem med misstro och hårda ord. Och så kommer vi till det där, hur bröderna presenterar sig. Hederliga män. Hederliga män. De ville framstå som hedervärda. De kände inte igen Josef. Och de trodde inte. Naturligtvis att Josef visste om deras mörka hemlighet. Deras vittnesbörd om sig själva, att de var hederliga män, det var ju ren skär lögn. Inte kan man väl betrakta en som är på väg att mörda sin egen bror som hederlig man. Det tror jag vi är överens om. Deras vittnesbörd om sig själva var inte sant. Och steg för steg så kom de att föras till insikt om sin synd. Vi talar väl inte så mycket om synd idag. En gång i tiden så var det väl en väldig överbetoning på detta med syndkatalog. Och kanske speciellt inom pingströrelsen skulle jag tro. Då var allt synd. Och idag är tydligen inget synd. Det är upp till var och en att avgöra vad som är synd. Om vi går till oss själva. Så tror jag, eller om jag skulle våga säga så här, om jag går till mig själv, så känner jag mig igen mig med Josefs bröder. Jag vill ge en positiv bild av mig själv. Jag vill inte visa på mina misslyckanden. Jag vill dölja min skuld så länge och så långt det går. Jag tror att det tillhör människans natur. Vi vill mer eller mindre presentera oss som felfria. Det finns ett uttryck som jag egentligen inte tycker om, men som många människor använder i många situationer. Och det är det här: jag gör så gott jag kan. Jag tycker inte om det. För jag tror att det är väldigt sällan som vi gör så gott vi kan. Det finns nog situationer när vi gör så gott vi kan. Men långt ifrån alltid. För gör jag så gott jag kan, då gör jag ju det liksom. Ja. I regel så försöker man väl liksom göra så lite som möjligt i de flesta situationer, eller något åt det hållet. Jag tror att vi i det längsta, precis som Josefs bröder, vill hålla fast vid att vi är hederliga män. Vad är Bibelns inställning? Det är på Guds ord vi bygger vår tro. Evangelium, det är ingenting för självgoda och självbelåtna människor. Och egentligen är det ju så här, det är inte de goda människorna som kommer till himlen. Så ser inte jag det. Jag ser inte mig som en bättre människa än någon annan. Jag ser mig som en person som behöver Guds nåd i mitt liv. Jag tänker på hur David skriver en av psalmerna, psalm 51. Jag tror att det finns översättningar som jag tycker bättre om, men jag tar den översättningen jag har här. Psalm 51. Och vers 18 och 19. Så står det så här: slaktoffer behagar dig inte. Om jag skulle ge dig sådana och brännoffer bryr du dig inte om. Offret till Gud en förkrossad ande. Och den som i sitt inre är förkrossad och bedrövad, förakta du inte Gud. Evangelium, det är för den förkrossade. För den som känner sin synd. Bröderna, de kände oro. Och det var ju inte så konstigt. De var i ett främmande land, långt hemifrån. Och där hemma, där var det svält. Där hade de inte tillräckligt med mat att äta. Och nu så stod de framför den här mannen. Och den här mannen, han säger till dem, vi kan läsa några verser till. När han där slutade sist, då säger han ju om detta, att de är spioner. Ja, det är ni, fortsätter han. Ni har kommit för att ta reda på vart vårt land saknar skydd. Herre sa det. Vi var 12 bröder, söner till en och samma man i Kanas land. Vår yngste bror är kvar hos vår far, och en av våra bröder finns inte mer. Det är som jag sagt, sa Josef, ni är spioner, men ni ska få prövas. Så sant farao lever ska ni inte lämna Egypten förrän er yngste bror kommer hit. Allt det Josef gör, det går ut på att pröva bröderna. Det går ut på att påminna dem om vad de en gång gjorde mot honom. Och ända fram till kapitel 45 så handlar det om hur Josef på olika sätt pröva sina bröder. Och så står det så här i vers 21 och 22. Sinsemellan sa det här är straffet för det vi gjort mot vår bror. Vi såg hans vånda och hörde hans vädjan om nåd, men vi ville inte lyssna. Därför har nu denna hemsökelse drabbat oss. Men vi ville inte lyssna. Antagligen var det först nu som de reflekterade över Josefs förtvivlan. Och de började se ett samband mellan vad de gjort mot sin bror och vad de nu själva fick vara med om. Han hade känt ångest. Och det är klart att han hade gjort det. Vem skulle inte känna ångest om han höll på att bli mördad av sina egna bröder? Men nu var det deras tur att känna ångest. Men det är inte en bild vi får av Josef att han vill sina bröder illa. Men han vill pröva dem. Han vill visa dem vad de har gjort mot honom. Han vill få dem att förstå. Och man kan väl säga så här att det är Gud så leder dem och ger dem möjlighet till omvändelse. Gud vill att vi ska omvända oss till honom. Och det är inte lätt, detta med omvändelse. Det är inte lätt att bekänna sina synder. Det är inte lätt att förlåta. Det är mycket som är svårt. Och jag klarar knappt inte av något. Men ibland. Eller så här. Man får be Gud om hjälp. Och ibland så kan man känna den där förkrosselsen. Ibland kan man se lite av sanningen om sig själv. Ibland så är det för tungt med det. Men det är ju så i Bibeln. Det talar ju inte bara om sanningen. Vi orkar inte med bara sanningen. Det talas om nåd och sanning. Finns nåden där så orkar vi med sanningen. Jo, det står om Josef här. De visste inte att Josef förstod dem, för han hade talat med dem genom tolk. Josef vände sig om och gick ut och grät. Här ser vi ju liksom att Josef inte är hård. Han grät. Och faktiskt, vet ni, egentligen tycker jag också det är fantastiskt. Det här är första gången i Bibeln det talas om syskonkärlek. Josef gråter över sina bröder som några år tidigare nästan hade mördat honom. Det talas om kärlek mellan far och son. Det talas om kärlek mellan makar tidigare. Men här, det är det första gången vad jag vet som det talas om syskonkärlek. Vi ska fortsätta lite längre fram i texten. De är på väg nu ifrån Egypten och så står det så här i vers 27. Men när de stannade för natten och en av dem öppnade sin säck för att ge foder åt sin åsna, såg han att hans pengar låg överst i säcken. Han sa till sina bröder: mina pengar har lagts tillbaka, det finns här i säcken. Då blev de alldeles skräckslagna och frågade varandra: vad är det Gud har gjort mot oss? Bröderna, de ser Guds straff i händelsen. Och de känner sig totalt utlämnade. Lika utlämnade som Josef en gång hade känt sig. Det var hungersnöd där hemma. Och Josef, han visade sin överlägsenhet och sin hårdhet emot dem. De har utlämnat honom. Och sen de här överraskande händelserna. Och det här är väl inte den enda. Plötsligt så var pengarna där tillbaka i säcken. Och de undrar liksom, hur har detta kommit sig? Vad ska detta betyda? Vilka risker medför det? Kommer vi bli anklagade för stöld? Och de kopplade ihop med sitt dåliga samvete över vad de hade gjort mot Josef. Och någon har sagt så här, eller gjort det som ett antagande, eller en gissning. Att den där påsen med pengar innehöll den summan som Josef hade blivit såld som slav för. Det är ju bara en gissning, det är ju ingenting vi vet. Men att det liksom blir en påminnelse om att detta sålde vi honom för. Jag är en känslomänniska. Och det är ju någonting som är både på gott och ont. Jag pratade ju förra gången om min mor och hur, liksom, hur jag beundrade henne. Och jag sa ju att jag upplevde att hon älskade mig mer än de andra. Det var kanske nästan att ta i, men jag kände det så likväl. Men hon var en fin människa. Men jag är nog mer lik min far. Jag är en känslomänniska. Min pappa, han grät mer än min mamma. Han kunde bli arg. Liksom vad han kände, det visade han. Hans temperament och hans känslor, de gick upp och ner. Och jag var ner till honom nu fyllde han 95 år. Och det är inte alltid så lätt att bli gammal heller. När jag kom så sa han det. Jag har inga vänner längre. Men nu kommer ju min lilla pojk. Så det kvittar, så. Men jag har tagit över liksom hans sätt mycket. Att jag... Dels detta med att visa vad man känner. Och sen också att kanske ibland... Jag vet, när jag gick i skolan så hände det vid något tillfälle att jag blev inkallad till min lärarinna. Så sa hon till mig att det var länge sedan nu, Göran, du hade ett utbrott. Då hade jag blivit arg för någonting. Jag kommer inte ihåg vad det var. Ja, nu ska vi se vad det var jag ville komma till. Jag har glömt det också. Och ibland, när det går bra för mig, jag menar, då känner jag liksom vad duktig jag är och vad jag kan. Och sen plötsligt så går det inte så bra för mig. Och då känner man sig rätt så värdelös och det liksom, det sjunker för en. Sen tycker jag väl det att när man blir äldre så får man ju lite lättare att hantera detta. Men ändå så finns det där. Och på sätt och vis är jag glad för mina känslor. För tänk om man inte kände något. Det skulle ju också vara hemskt. Men ibland så skulle jag kunna önska att jag lite mer kunde kontrollera det också. Så det är ju lite både och. Men nu kommer jag inte riktigt ihåg vad jag ville göra för slutsats av det hela. Men så här är det i alla fall. Josef gjorde sina bröder påminda om deras skuld. Och jag tror att Gud också påminner oss om vår skuld. Vi är inte felfria. Vi är inga helgon. Och egentligen är det så här, om man ska fortsätta på det ämnet, att människor som är felfria eller tror sig vara felfria eller som är rätt så felfria, de är rätt så jobbiga att ha med att göra. För man känner sig så dålig själv då och liksom hamnar så långt bak. Jag vet inte om ni förstår vad jag menar. Men i alla fall tycker jag att det är så. Men jag tror detta, att Gud ibland vill påminna oss om vår skuld. För att jag tror att där ligger befrielsen. Att vi bekänner vår skuld. Att vi kommer till Gud med vår skuld. Och så får vi ta emot nåd. Vi får ta emot förlåtelse. Det är ju inte så att vi behöver leva i vår skuld. Vi kan lämna det hos honom. Och sen är det ju så. Jag kommer ju aldrig att lyckas. Jag menar, leva fläckfritt. Jag är ju skild. Jag har ju varit gift en gång i tiden. Och det visar ju också på ett misslyckande. Min fru, hon fick ju stå ut med mig naturligtvis så länge vi levde ihop. Men i alla fall, ibland bad jag om förlåtelse när jag gjorde något dumt. Och då vet jag, vid något tillfälle så sa hon så här då, att varför ber du om förlåtelse? Du kommer ju göra likadant igen. Och så är det. Vi misslyckas gång på gång. Josef älskade sina bröder. Han grät. Men han ville göra en påminnelse om deras skuld. Och så här var det ju. De kände inte sin bror. De kände inte sin bror. De kände inte igen honom. För om de hade känt sin bror, så är det två saker de hade förstått. För det första hade de förstått att de inte kunde dölja sin skuld. Det var mot Josef de hade handlat på det sättet. Om de kände honom så hade de förstått att de inte kunde dölja sin skuld. Och en sak till hade de förstått. De hade förstått att de inte behövde dölja sin skuld. För han älskade dem ändå. Att de inte kunde och inte behövde. Och så är det med Gud. Vi kan inte dölja vår skuld. Men sen har vi också det andra. Vi behöver inte dölja vår skuld. För han älskar mig. Han älskar mig fast. Jag gör mina felsteg. Och om man ska ta och fortsätta då berätta när jag var liten pojke. Jag var rätt så ordentlig egentligen. Jag har inte gjort så mycket hus. Det har jag inte. Men... Jag hade lite humör, det hade jag i skolan, men det för övrigt. Men i alla fall, det hände ju någon gång. Jag vet inte hur det var för er. Om man hade gjort något så fick man en lapp från läraren. Och det stod det, Göran har gjort det. Har ni fått någon sån lapp någon här? Nej, bara jag. Ja, jag kanske lika bra att jag döljer min skuld då, men det hände ju någon gång. Och så skulle man ju ta hem den då, för då skulle ju måls, man skulle ju skriva under. Och jag gick ju till mamma, och så, som jag sa innan, mamma hon skällde ju aldrig på, hon var aldrig hög i rösten eller något sånt där. Men det var hennes sätt att titta på mig som var lite jobbigt. Hon sa inte ett ljud hon skrev på, men så tittade hon på mig på något vis som gjorde att jag skämdes. Annars har jag inte så lätt för att skämmas egentligen, men då gjorde jag det. Och jag tror att precis som Josef bröder så känner vi inte alltid Jesus. Han vet din skuld, han vet min skuld. För om vi känner Jesus så förstår vi att vi inte kan dölja vår skuld. Och sen är det också så att vi förstår att vi behöver inte dölja vår skuld heller. Det var befriande för bröderna att lära känna Josef. Och det är befriande för oss att lära känna Jesus. Genom sitt möte med Josef, hans hårda attityd, så blev bröderna påminda om vad de gjort mot sin bror. De presenterade sig som hederliga män, men deras synd blev mer och mer uppenbar för dem. Och Judan säger så här i kapitel 44 till Josef: Gud har dragit upp dina tjänares skuld. Och det var innan han hade gett sig till känna. Jag tycker det är skönt att frälsningen inte hänger på mig. På mina gärningar, på vad jag kan prestera. För det känns som så att jag skulle ligga rätt så pyt till då. Det beror på vad Jesus har gjort för oss. Han har dött för våra synder. Han har tagit vår skuld på sig. Vi får bekänna vår skuld. Och han älskar oss. Han älskar dig. Han älskar varje människa. Och han vill att vi ska komma till honom. Att vi ska vara i hans närhet. Ja, jag hoppas att det känns lite rörigt på sätt och vis. Men jag hoppas att det är något i alla fall. att ni förstått något av det hela. Jesus, jag tackar dig, Herre. Herre, jag tackar dig, Herre, för vad du har gjort för oss, Herre. Herre, jag tackar dig för att du dog på Golgata för våra synder, Herre. Herre, jag tackar dig för det, Herre. Och Herre, jag tackar dig, Herre, att jag får komma till dig, Herre, och bekänna min skuld, Herre. Herre, du vet att jag älskar dig, Herre. Du vet att jag vill följa dig, Herre. Men du vet att jag brister på många olika sätt, Herre. Men jag tackar dig för att du har tålamod med mig, Herre. Precis som min mor hade, så har du ett otroligt tålamod, Herre. Du ger aldrig upp, Herre. Du säger aldrig till mig, jag är trött på dig, göra nu. Nu har du misslyckats tillräckligt mycket. Utan du sträcker ut din hand, Herre. Och du reser upp mig på nytt, Herre. Herre, jag tackar dig för det, Herre. Och Herre, jag ber dig för var och en som är här, Herre. Herre, jag ber dig om din välsignelse över var och en, Herre. Du känner vars och ens hjärta, Herre. Och Herre, om det är någon som du har talat till på ett speciellt sätt, så din välsignelse över den personen, Herre. Herre, jag ber att ditt ord ska verka, Herre. Jag ber att du ska verka med din heliga ande i avslutningen av den här samlingen, Herre. Herre, tack för att vi får lägga allt inför dig. Amen.